السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا till en lektion i förklaringen på Sahih al-Bukhari, där vi går igenom denna välsignade bok med profetens hadither alihi salatu wassalam. Och vi är ju fortfarande i Kitab al-Riqaq, kapitlet om vad som mjukar upp ens hjärta. Och vi talade i förra lektionen om döden och vissa frågor relaterade till den. Och sen började vi också tala om hur ängeln Israfil kommer att blåsa i hornet innan domedagen och vissa av domedagens tecken. Och vi kommer idag fortsätta på det spåret. Vi kommer tala om domedagen. Och sen kommer författaren att avsluta kapitlet med att tala om paradiset. Så ett otroligt viktigt kapitel, mashallah. Må Allah gynna oss med den här kunskapen. Vi läste ju då i förra lektionen kapitlet om hur det kommer att blåsas i hornet på domedagen. Sen säger författaren i kapitel 44, Bab Yaqbidullahu al-ard, att Allah kommer att greppa jorden. Allah kommer att greppa jorden, det vill säga på domedagen. Och han refererar där till hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma, en hadith som författaren kommer att nämna senare i boken. Och han nämner som första hadith där hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Allah kommer att greppa jorden och rulla ihop himlarna med sin höger hand. Och så kommer han att säga: En al-malik aina muluk al-ard, jag är konungen, vart är jordens konungar? Ja. Och det här, denna hadith, överensstämmer ju med versen i slutet på surat Az-Zumar i Koranen, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, de har sannoliken underskattat Allah. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, och hela jorden kommer att vara i hans grepp på domedagen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: och himlarna وَالسَّمَوَاتُ مَتْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ, och himlarna kommer att vara ihoprullade i hans höger hand. Så det här är en hadith som överensstämmer med en koranvers. Väldigt lika, om man säger så. Så här nämner profeten alaihissalam att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att greppa jorden på domedagen, och han kommer att rulla ihop himlarna med sin andra hand. Och det har nämnts dessa ord qabd, som betyder greppa, eller akhd, som betyder att ta. Namn och liknande ord. Och att Allah kommer att lägga haven och skapelsen på sina fingrar på domedagen. Och dessa hadither bekräftar Ahlus Sunnah wal Jama'ah, de muslimerna som följer den korrekta, ortodoxa, traditionella förståelsen av islam. Dessa hadither tolkas på dess yttre, dess uppenbara förståelse. Vi bekräftar Allahs namn och egenskaper. Om Allah säger att han har två händer, så har han två händer. Men Allah säger också laysa kamithlihi shay, att det finns ingenting som kan liknas vid Allah. Och i den versen som vi alla kan, lam yakun lahu kufuwan ahad, att det finns ingenting som liknar Allah. Han är unik. Så när man säger hand, så är det inte som människans hand. Och hur skulle man ens kunna tro någonting sånt, då Allah här säger att han kommer att greppa hela jorden med sin hand och rulla ihop himlarna med sin andra hand? Det här är ju över allting som vi kan föreställa oss. Så vissa ahlul bidah, vissa personer av innovation som har halkat och gått vilse, och det var uppkommen sekt de första århundradena som hette Al-Jahmiyyah. och al-Mu'tazila, al-Kullabiyya och al-Asha'ira kom senare som är mer utspritt idag. Men den här stammar från då al-Jahmiyya. Och den här sekten gjorde just detta, att de förvrängde Allahs namn och egenskaper. Och säger att vi kan inte bekräfta Allahs egenskaper för då har vi liknat honom vid skapelsen. Och det är otro. Och det här argumentet håller inte. Vi bekräftar Allahs namn och egenskaper och vi liknar honom inte vid skapelsen. Alla hör men inte som människan. Alla ser men inte som människan. Och så vidare. Och att man bekräftar dessa egenskaper betyder inte att man har förkroppligat Allah Azza wa Jal. Det här är ett falskt påstående. Det var de som fick för sig dessa bilder i huvudet och sen började de att bortförklara Allahs namn och egenskaper. Men Ahl Sunnah wal Jama'ah tror på Allahs namn och egenskaper så som de har nämnts. Och därför finner du inte att någon av salaf, av sahaba radiyallahu anhum och tabi'in har spekulerat i att tolka Allahs namn och egenskaper på ett annat sätt än vad de har nämnts om. Och därför, om man läser vissa böcker här, när de kommer till tafsir på denna hadith och koranversen, så handlar det inte om att förklara hadithen. Det handlar om att bortförklara hadithen. Att Allahs hand betyder att Allah kommer att ha jorden i sin makt. Att ha någonting i sin hand betyder att ha någonting i sin makt. Och det här det är fel. Det är inte det som Allah säger här. Och vad då hade Allah inte jorden i sin makt innan det att han greppade den? Det är ett argument som inte håller. Så vi bekräftar att Allah subhanahu wa ta'ala har händer. Allah nämner fingrar. Men det liknar inte människan på något sätt. Allah är upphöjd över allting vad vi kan föreställa oss. Subhanahu amma yasifun. Och därför så ska man bara bekräfta Allahs namn och egenskaper. Och vi säger laysa kamithlihi shay. Det finns ingenting som liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Som Imam Malik, då en man kom till honom i moskén och han sa: ja imam, Allah säger i Koranen ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Allah säger i Koranen att han är ar-Rahman som har rest sig över tronen. Hur har Allah rest sig över tronen? Och då blev Imam Malik jättearg. Alltså hans ansikte blev rött av ilska. Och han säger att al-istiwa ma'lum, att ordet att resa sig på arabiska är välkänt. Vi vet vad det betyder. Wal-kayfu majhul. Men hur Allah har gjort det vet vi inte. Wal-imanu bihi wajib. Och att tro på det är obligatoriskt. För Allah har sagt det i Koranen. وَسُؤَالُ عَنْهُ بِدْعَ. Och att fråga hur Allah har gjort det är en innovation. Och jag ser dig som en yani bråkmakare, en person av innovation. Och så sa han till folk, kasta ut honom från moskén. Han är inte välkommen i moskén. Och den här principen implementerar vi på alla Allahs namn och egenskaper. Att vi vet vad ordet hand och ansikte betyder. Hur Allahs hand och ansikte är, det vet vi inte. Att tro på det är obligatoriskt och att fråga hur är en innovation. Så alhamdulillah, det här är gärna kortfattat så som Ahlus Sunnah wal Jama'ah tror om Allahs namn och egenskaper. Vi bekräftar dem så som de har nämnts utan att förvränga dem eller bortförklara dem eller säga att de betyder någonting annat som inte har nämnts i Koranen och i Sunna. Och alhamdulillah, islam är enkel. Islam behöver inte bortförklaras. Allah Azza wa Jalla tilltalar hela mänskligheten med Koranen. Så om Allah säger någonting, då är det sättet man ska förstå det på. Man ska inte behöva gå och liksom studera retorik och filosofi och massa olika konstiga kunskaper för att förstå sig på vad Allahs namn och egenskaper betyder. Och de här personerna av bid'ah förstår, de har själva ikhtilaf sinsemellan i vad dessa egenskaper betyder. De är själva oense. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger att om det vore för någon annan än Allah så skulle det finnas mycket ikhtilaf, alltså mycket meningsskiljaktigheter i det de säger. Och så är det. Alhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, de är enade på en och samma sak. De har inga olika åsikter när det kommer till Allahs namn och egenskaper. Till skillnad från folket av bidda och innovation, de har ju massa olika åsikter i dessa frågor. Allah al-musta'an. Så Allah subhanahu wa ta'ala kommer att greppa hela jorden på domedagen i sin hand. Och här börjar ju också Allah subhanahu wa ta'ala den här versen väldigt vackert med att säga وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, att de har sannoliken underskattat Allah. de som inte dyrkar Allah, eller de som förnekar Allah, de som dyrkar andra vid sidan av Allah, de som inte bekräftar Allahs yani allsmakt, de har sannoliken underskattat Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här versen går tyvärr att implementera på majoriteten av mänskligheten. Att de har sannoliken underskattat Allah. Hur kan man inte dyrka Allah, sin skapare? Hur kan man inte underkasta sig han som har herraväldet i sin hand? Han som äger ditt liv, din död, din försörjning, ditt uppehälle. Han som bara säger kun fayakun och det blir. Och ingen annan vid hans sida kan göra något av detta. Ingen falsk gud, inga påhittade gudar. Ingen kan göra någonting som Allah inte har bestämt att det kommer att ske. Så Allah subhanahu wa ta'ala, den mäktiga, förtjänar att dyrkas. Och den som dyrkar en avgud vid hans sida har sannoliken underskattat Allah. Och ännu värre, den som förnekar hans existens och tror att hela denna perfekta jord kom till av en slump, av en explosion. Det här är också att underskatta Allah subhanahu wa ta'ala. Må Allah skydda oss från sådan galenskap. Så Allah subhanahu wa ta'ala kommer då greppa jorden, rulla ihop himlarna och kommer då att säga en el-malik, jag är konungen. Vart är jordens konungar? Och det här är enligt många lärda efter att Israfil har blåst i hornet. Och ni minns ju att det är ett vakuum, ett tomrum. Där mellan att han blåser och människorna dör och mellan att han blåser igen och människorna kommer att återuppstå. Finns det här ett tomrum? Är det 40 dagar? Är det 40 timmar? Är det 40 år? Allah alam. Men där i alla fall, när alla har dött, så kommer alla att säga, vart är ni, konungar av jorden? Är ni som påstod att ni var mäktiga här på jorden? Ni som förtryckte folk, diktaturer, tyranner och så vidare. Vart är ni någonstans? Allah azza wa jalla är den enda sanna guden. Den enda sanna konungen. Så han kommer då att säga, en el malik, en el muluk. Vart är konungarna, jordens konungar? Och ingen kommer att kunna göra anspråk på att vara konung på den dagen. Och det är också därför vi säger att Allah subhanahu wa ta'ala, han är maliki yawmiddin och maliki yawmiddin. Ägaren och konungen av domedagen. Allah är ägaren av detta liv och nästa liv. Och han är konungen över detta liv och nästa liv. Men Allah säger specifikt konungen över domedagen. Varför? För på den dagen kommer ingen annan att göra anspråk att vara konung. Ingen kommer att säga på domedagen, men jag var kung. Jag förtjänar sig och så. Jag var kung. Jag har mer rätt än dessa människor. Ni alla kommer att vara rädda inför Allah och lika inför Allah subhanahu wa ta'ala på den dagen. Och då kommer hans sanna makt att visa sig för mänskligheten. Subhanallah. Må Allah ge oss hans rahma den dagen. Amin. Sen så nämner författaren en hadith från Ata ibn Yasar från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alaihissalam säger att jorden kommer på domedagen att bli som ett platt bröd. Som kommer att, yani typ al-Jabbar, Allah den mäktiga, kommer att typ platta ihop den med sina händer. Så som en person av er, yani bakar sitt bröd på resande fot. Och han kommer att göra den som en välkomstbjudning för folket av paradiset. Och samtidigt som profeten alaihissalam säger detta, så kommer en man från judarna i Medina och han säger barakallahu barakarrahmanu alika Abul Qasim. Må Allah välsigna dig, Abul Qasim, som var profetens smeknamn alaihissalam. Och så säger han, ska jag inte berätta för dig. Den judiska mannen säger till profeten Muhammed alaihissalam, ska jag inte berätta för dig vad folket i paradiset kommer att äta? Vad är det första bjudningen de kommer att få när de kommer in i paradiset? Och då så säger den här mannen att jorden kommer på domedagen att plattas ut som ett bröd. Och sen så kollade profeten alaihissalam på sahaba när han sa det här och log. Han log så mycket att man kunde se hans hörntänder. Och så säger den här mannen, ska jag inte berätta för dig vad deras välkomstbjudning eller välkomstmat kommer att vara när de då går in i paradiset. Och så sa han att det kommer att vara val och oxe. Nej, det kommer att vara en del från leven. Från en val och från en oxe. den vackraste eller bästa delen från levern som de kommer att bjudas på när de går in i paradiset. Och vissa hadith nämner den här valens lever, och man kommer att slakta en tjur från paradisets tjurar som har gått runt och betat i paradiset. Eller vad tror ni om dess kött? En tjur som har ätit och liksom blivit gödd av det goda gräset och växtligheten i paradiset. Man kommer att slakta den här oxen, och så kommer man då att bjuda folket av paradiset på dess lever. Och i vissa hadither 70 000. 70 000 från de som kommer att gå in i paradiset kommer att få äta från denna lever. Namn. Här nämner profeten alaihissalam en sak som kommer att repeteras i kommande hadither. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer på domedagen att platta till jorden. Och haditherna nämner här som ett bröd. Ni vet ett arabiskt runt bröd som man bakar, man liksom kavlar ut det. Nästan som en pizzadeg eller liknande. De är så här rund. Allah kommer att platta till jorden så att den blir som ett sånt här bröd på domedagen. Och den här hadithen är ett av de bevisen som de lärda har använt på att jorden är rund. Och kanske någon tänker, men vadå, det var ingen ny information. Jo, det kanske var ny information på den tiden, för 1400 år sedan. Så fanns det ju folk som trodde att jorden var platt och så vidare. Men här, då det nämns i haditherna att Allah kommer att platta ut jorden, så tyder det på att jorden inte är platt, utan den är rund. Och det finns även andra bevis på detta. Och det finns ju till och med folk idag som tror att jorden är platt. Allah al-musta'an. Och här nämns det då att det här jorden kommer att plattas ut som ett bröd. Som en välkomstbjudning till folket av paradiset. Här nämner vissa lärda att det här är bokstavligt. Att de troende på domedagen, och ni vet domedagen är 50 000 år. Folk står, svettas i solen, de är törstiga och de är hungriga. Men Allah kommer att förkorta domedagen för de troende så att den blir som tiden mellan Asr och Maghrib. Men det kommer att råda hunger. Och vad ska folk då äta? Ni vet, på domedagen finns ingenting. Människorna återuppstår tomhänta. Jorden är helt tom. Och då nämns det här då att de kommer att kunna äta från under sig. Yani, marken kommer att vara som bröd för dem. De kommer att kunna äta från den här marken på domedagen innan de går in i paradiset för att mätta sin hunger. Och det här är ingenting konstigt. Det här är lätt för Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ala kulli shay'in qadir. Allah är mäktig att göra exakt vad han vill. Och sen kom en man från Medinas judar. Och de bodde ju där. En stor grupp av judarna bodde i Medina och väntade på den sista profeten, som var profeten Muhammad alaihissalam. Så Allah subhanahu wa ta'ala gjorde att den här mannen kom och bekräftade exakt vad profeten alaihissalam just hade sagt. Och han nämnde då att Allah kommer på domedagen att platta ut jorden. Det är exakt som det står i denna hadith. Så står det också i Ahlul Kitabs böcker. Och det här gjorde profeten glad, alaihissalam. Det fick honom att le. För att här bekräftades det han sa med tidigare uppenbarelse. Han är inte i behov av att det han säger ska bekräftas. Men det kan man säga stärker vad han kommer med. Och det är ännu en orsak och anledning till folket, till de kristna och judarna, att tro och bekräfta hans profetskap. Att han inte har kommit med någonting nytt. Han har kommit med att bekräfta de tidigare skrifterna. Att fullborda och att rätta till vad som har förvanskats i dem. Och kommit med den sista slutgiltiga uppenbarelsen. Så att Koranen bekräftar vad som finns i tidigare skrifter. Och det här är, som jag sa, en orsak och en anledning för folket av boken att acceptera hans profetskap, alaihi salatu wassalam. Och ni vet ju, när det kommer till Ahlul Kitab, till judar och kristna, så säger vi att vi förhåller oss till vad som finns i deras böcker på tre olika sätt. Idag till exempel, du hämtar en bibel. Hur förhåller vi oss till vad som finns i bibeln? Och om det finns en äldre bibel och äldre berättelse från bibeln, manuskript och sånt. Hur förhåller vi oss till dessa skrifter? Vi har ett, det som strider mot Koranen och Sunna. Det som negeras. Falskhet. Där Koranen säger det här är fel. Som att Jesus ska vara Guds son. En del av en treenighet. Det här förkastar Koranen. Det är påhitt. Då säger vi att det är inte sant. Det är en förvanskning av Jesus och Moses läror. Två, vi har det som överensstämmer med våra skrifter. Som de 10 budorden och vissa berättelser om profeter och liknande. Det står samma sak i Bibeln som det står i Koranen och i haditherna. Då bekräftar vi denna kunskap. Och tre, vi har det som varken negeras eller bekräftas från Koranen och Sunnan. De sakerna får vi berätta. Och vi säger Allahu alam om de stämmer eller inte, men vi får återberätta dem. Och det är det som kallas för el-israeliyat. Det finns det många av Ibn Kathir och berättelser om, eller böcker om världshistoria och liknande, så brukar det nämnas såna här berättelser. Och även i tafsir kommer ni finna många sådana återberättelser. Och sen så nämnde då den här judiska mannen också vad folket i paradiset skulle få som välkomstmat. Och han nämnde här att det är vallever och tjurlever. Och han nämnde till den bästa delen av levern. Och här är en viktig sak. Den här, någon kanske tänker, men lever inte gott, speciellt med lever. Vad som finns i paradiset är inte vad som finns på jorden. Det är någonting helt annat. Profeten alaihi salam har sagt att vad som finns i paradiset av vad som finns på jorden, vad som överensstämmer gärna, det är bara namnen. Om du hör att det finns bananer i paradiset, granatäpplen, det finns dadlar eller liknande, det finns tjur, korskött. Det enda som är lika med vad vi har, det är namnet. Allting annat skiljer sig. För Allah har sagt i Koranen att i paradiset så ska man få vara dolda skatter som man inte har sett. Och i hadithen också, det inget öga har sett, inget öra har hört och inget hjärta någonsin kunnat föreställa sig. Så även om du inte skulle gilla lever här, garanterat att du kommer att gilla den där levern. Och det är något speciellt och unikt med att folk kommer att få den här levern. Och en lever räcker till att mata 70 000. Och bara det får oss att förstå att det här inte är någonting vanligt. Det här är någonting unikt, någonting ovanligt, subhanallah. Och 70 000, enligt vissa lärda, betyder det här de 70 000 som kommer att gå in i paradiset utan straff och räkneskap. Och där har det också nämnts att med varje person så finns det en person till igen. Så att det blir otroligt många. Så att det kan vara att det här räcker till 70 000 eller till miljontals människor. Allahu a'lam, Allah vet bäst. Vi går vidare till nästa hadith. Där nämner författaren från Sahl ibn Sa'd som sa att han hörde profeten alaihi salatu wassalam säga att människorna kommer på återuppståndelsens dag att återuppstå på en mark, en jord som är vit, afra, lite rödaktig, som ett bröd av finmalet mjöl. Och så sa Sahel, eller någon annan av sahaba, leysa fiha ma'lamun li ahadin. Och det finns inget vägmärke eller någonting som särskiljer någons egendom på den dagen. Okej? Okay? Så här nämner profeten a.s. att människorna kommer på domedagen att återuppstå på en vit jord. Vi sa här att den är platt som ett bröd. Och här nämndes också ordet afra, som betyder lite rödaktigt. Du vet, som när man bakar ett bröd i ugnen, det får en liten beige-aktig, mörkaktig färg. Liknande den färgen kommer jorden att ha på domedagen. Och det här är ju för att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att på den dagen kommer vi byta ut jorden mot en annan jord. Vi kommer byta ut jorden mot en annan jord. Och där finns det olika åsikter. Är det en helt ny jord? Eller är det samma jord som kommer att komma eller göras om till en annan skepnad? Och Allahu alam, många av dem lärda säger att det är samma jord. Men Allah kommer då att platta ut den och göra om den på ett helt annat sätt. För att människorna kommer ju ut från den här jorden på domedagen. Den här jorden kommer ju att vittna om vad som har skett på den på domedagen. Så Allahu alam, det är samma jord. Men den kommer att se helt annorlunda ut. Den kommer att vara platt. Den kommer inte ha något vägmärke, inget hus, inget berg, inget träd. Ingenting, den är helt platt. Man kan bara se så långt ögat når. Och där kommer varenda människa och djinn och djur som någonsin har levt på jorden att återuppstå. Så att alla står jämlikt med varandra på den dagen. Allahu musta'an. Nah. Vi går vidare till nästa kapitel och det är Kayfa al-Hashr. Hur människorna kommer att återuppstå. Hashr betyder här generellt, när man säger ordet hashr, så betyder det återuppståndelse. Men författaren kommer här att nämna två sorters hashr. En hashr i detta liv innan domedagen och en hashr på domedagen. Hur kommer människan att återuppstå? Och han börjar med att nämna den första hadithen från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att människorna kommer att återuppstå i tre olika, eller affon, människorna kommer att samlas i tre olika grupper. Den första är de hoppfulla och de som fruktar. De kommer att rida två på en kamel eller tre. Eller fyra på en kamel eller tio på en kamel. Ja. Och det här är, och sen precis. Och det är affandit plus. De första är de som är hoppfulla och fruktfulla. Och sen har vi de som rider på en kamel som är fler människor. Det är de som då är tre eller fyra eller upp till fem på en kamel. Och resten av folk kommer att samlas. De kommer då att dras till en mahshar med hjälp av en eld. En eld som kommer att sova med dem. Alltså den kommer vara nära deras läger. Där de sover eller där de vilar. Och den kommer vara kvar där när de vaknar upp. Så här i denna hadith. Och denna hadith nämner ordet hashr. Och ni får ursäkta ibland, jag översätter direkt från boken på arabiska. Hashr som då betyder återuppståndelse. Men det här handlar om i det här livet. Minns ni förra lektionen vi talade om att det finns 10 stora tecken innan domedagen. 10 stora tecken innan domedagen som tyder på att domedagen är nära. Och vi nämnde Dajjal, vi nämnde solen som kommer att gå upp från väst. Vi nämnde Daba, djuret, Ya'juj wa Ma'juj, Isa kommer tillbaka, 3 jordbävningar, röken som kommer täcka himlet. Och så har vi också elden, en nar. Elden som kommer att samla folk på El-Mahshar. Samlingsplatsen där de sista av människor kommer att vara då Israfil blåser i hornet och domedagen infaller. Och profeten alaihissalam har nämnt i en hadith att den här elden som kommer att samla folk kommer att starta från Hadar al-Maut eller Qa'r al-Adn. Kommer starta från liksom själva kärnan, mitten av al-Adn eller Hadar al-Maut, yani den södra delen av Yemen. Därifrån kommer den här elden att komma. Och den här elden kommer att driva folk. Vare sig du vill eller inte så måste du fly från elden. Och elden för dig åt ett enda håll. Och det är Sham, Levanten. Där Palestina, Syrien, Libanon, Jordanien och så vidare. Det området. Det är samlingsplatsen. Där de sista från mänskligheten kommer att samlas. Då Israfil blåser i hornet. Så alla människor kommer att samlas där. Men folk kommer att förflytta sig dit i tre olika grupper. Vissa av de troende, hoppfulla och fruktfulla. De är rädslofulla och hoppfulla. Som en muslim alltid ska vara. Man ska ha hopp på Allahs rahma, Allahs förlåtelse, Allahs paradis. Och man ska samtidigt vara rädd för hans straff och hans vrede och konsekvenserna av ens synder. Så de skyndar sig dit. De är en eller två, de kan dela på en kamel, de kommer dit snabbt. Och sen har vi de som halkar lite efter. Och det är de som kommer att dela på en kamel. Genom att turas om att rida nästan upp till 10 personer på en kamel. Och så har vi resten av folk som kommer att gå till denna samlingsplats. Och på vägen dit blir de trötta, så de vilar. Och subhanallah, Allah kommer se till att elden är precis bakom dem. Och allt som lämnas efter och inte rör sig kommer sen att brännas upp av den här elden. Så det här är ett av de sista av tecknena innan domedagen, kan man säga. Och det här är en hasher. Hasher, yani samling. Och vad menas här? Hasher fi dunya är en hasher som samlar folk vid den här platsen då där domedagen kommer att infalla. Så har vi en hasher som kommer att vara i dunya, i detta liv. Och sen har vi i kommande hadither el-hasher som handlar om domedagen. Hur folk kommer att återuppstå inför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Och där nämner författaren flera hadither. Han nämner från Anas ibn Malik radiyallahu anhu att en man kom och sa: Ya Nabi Allah, och Allahs profet, hur kan en icke-troende återuppstå på sitt ansikte? Och då säger profeten sallallahu alaihi wasallam: är inte han som fick honom att kunna gå på sina fötter också kapabel till att kunna få honom att gå på sitt ansikte på domedagen? Och då så sa Qatada, som berättar hadithen: Bala wa izzati rabbina. Självklart, vid våran herres perfekta makt. Denna hadith nämner i ett mycket allvarligt tillstånd som vissa av människor kommer att återuppstå i på domedagen. Och det är förnekarna. De icke-troende kommer att återuppstå på sina ansikten. Som Allah har sagt i Koranen: وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Vi kommer att få dem att återuppstå på sina ansikten på domedagen. Blinda, döva och stumma. Och då var det någon som tänkte att okej, det här, vi tror på det fördolda, vi vet att det är sant, men hur kan en person stå på sitt ansikte? Och då säger profeten alaihissalam den här frågan tillbaka, att om Allah fick honom att kunna gå på sina fötter i detta liv, är han då inte kapabel att kunna få honom att gå på sitt ansikte på domedagen? Och då säger han: självklart. Allah azza wa jal ala kulli shay'in qadir. Varför kommer förnekarna att återuppstå på sina ansikten på domedagen? Jo, som ett straff för att de vägrade att underkasta sina ansikten till Allah i detta liv. De vägrade göra sujud till Allah subhanahu wa ta'ala. Vägrade att acceptera sanningen. De var högmodiga och höll näsan högt i luften. Och därför straffas de med motsatsen på domedagen, med att förnedras på sina ansikten. Och sen släpas på sina ansikten och kastas på sina ansikten in i helvetet. Må Allah skydda oss. Det berättas sen från Ibn Abbas som sa att jag hörde profeten alaihissalam säga: ni kommer att möta Allah på domedagen. Hufaten, barfota, urraten, nakna, gåendes och icke omskurna. Och det nämndes också i följande hadith att Ibn Abbas hörde profeten alaihissalam säga detta på el-mimbar, på predikarstolen. Och han nämner också en till hadith från Sa'id ibn Jubayr från Ibn Abbas, som sa att profeten alaihissalam stod bland oss och predikade. Och han sa till oss: innakum mahshuruna hufatin uraten. Ni kommer att återuppstå barfota och nakna, كما بدأنا أول خلق نعيده. Så som vi skapade er första gången kommer vi att återskapa er. Al-Aya, versen. Och den första människan som kommer att kläs på domedagen är Ibrahim. Man kommer att hämta en man från min umma som man kommer att ta, eller man kommer att hämta folk, män från min umma. Och de kommer att tas till vänster sida, yani mot elden. Och då kommer jag säga, å Herre, mina sahaba i mindre mängd. Yani. Och då så sägs det till honom, du vet inte vad de hittade på efter dig. Och då så kommer jag att säga som den rättfärdiga tjänaren yani Isa alaihi salam sa, att jag var ett vittne över dem så länge jag var bland dem. Till slutet på versen. Yani, och när du tog mitt liv så var det då du som var vittne över dem. Och då så sägs det till profeten Muhammed alaihi salam att de efter dig lämnade religionen och så vände sig bort från religionen. Ja. Och vi kan även ta också här. Precis. Följande hadith berättas också från Aisha radiyallahu anha. Där hon sa att profeten alaihi salatu wassalam sa: folk kommer på domedagen att återuppstå nakna, icke omskurna. Och då så säger Aisha Rasulullah, män och kvinnor, kommer de inte kolla på varandra? Och då så sa profeten a.s. att saker är mycket allvarligare än att de ska ha tid för sånt. Eller tänka på sånt. Ja. Och jag nämnde dessa hadither tillsammans för att de liknar varandra i början. Så här nämns det av profeten Muhammed a.s. att människorna kommer på domedagen att återuppstå så som Allah skapade dem första gången. Och Allah skapade oss utan kläder. Icke omskurna. Inte med skor eller strumpor eller någonting. Vi hade ingenting med oss. När vi föddes kom vi till denna värld nakna. Icke omskurna. Och inte med någonting i våra händer. Och på samma sätt kommer vi att återuppstå på domedagen. Alla kommer att återuppstå på detta sätt inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så här nämns det vad? Nakna. Icke omskurna. Barfota. Gåendes. Inget man kan rida på eller någonting sånt. Och en annan hadith, buhmen. Och då sa vissa av sahaba, vad betyder buhm? Då så sa han, de har ingenting med sig. Helt tomhänta. Ingen kommer att bära någonting av värde på domedagen. Du har bara dina gärningar, gott eller ont, som du kommer att få att presentera inför Allah på domedagen. Och då säger Aisha i förvåning, ja Rasulullah, män, miljontals män, kvinnor, bland varandra, tätt, skräck. Kommer man inte kolla på varandra? Ska man inte täcka sig? Och då säger profeten a.s. att saker är mycket allvarligare än så. Yani den dagen råder det sån skräck och sån panik att folk inte bryr sig. Folk har inte tid att tänka på sånt. Subhanallah. Likullimri minhum sha'nun yughni. Varje person kommer att ha egna bekymmer på den dagen. Ni vet själva hur det kan vara ibland. Om du lider, det är panik, det är rädsla. Du bryr dig inte om någonting annat. Du har bara en tunnelseende framför dig. Du tänker bara på en sak. Och det här är mycket, mycket värre. Det går inte ens att beskriva med ord. Det är en dag, domedagen, som får barn att få grått hår. Små barn kommer att få helt vitt hår på domedagen. En moder som har ett nyttfött barn kommer slänga hennes barn typ och springa iväg. Folk kommer att fly från sin mor, sin far, sin bror, sin nära vän. Och taqatta'at bihim al-asbab. All form av yani asbab, vad säger man? Relation kommer att brytas på domedagen. Far, mor, bror, son, bestis, friends for life. Finns ingenting som kommer att hålla på domedagen. Illa al-muttaqin. Förutom dem vars vänskap var för Allahs skull. På grund av taqwa, deras vänskap kommer att bestå i detta liv och i nästa liv. Och det här är den bästa äkta vänskapen. Men annars på domedagen så är det nefsi, nefsi. Varje person för sig själv. För det råder som skräck på domedagen. Vissa nämner att en person kommer inte ens vilja ge en hasana. En hasana till sin egen mamma eller pappa. Subhanallah. Han kanske har miljoner hasan. Han vill inte ge en enda. Det är sån skräck på domedag. Subhanallah. Må Allah skydda oss. Må Allah ge oss hans rahma i detta liv och i nästa liv. Amin. Och sen så nämnde ju profeten alaihissalam att den första av människor som kommer att kläs på domedagen är profeten Ibrahim alaihissalam. Och sen kommer ju andra av de troende att kläs med kläder av ära, paradisets kläder och liknande. Varför profeten Ibrahim alaihissalam är den första som kommer att kläs finns det olika spekulationer i. Det finns inget konkret vad jag vet autentiskt berättat. Men vissa lärda som Ibn Hajar nämner att det är som en belöning. För att när Ibrahim a.s. slog sönder statyerna och folket i staden tog honom för att kasta in honom i elden med den här katapulten, så slet de av honom kläderna. Så för Allahs skull fick han utstå den här nakenheten framför folk. Så att därför kommer Allah att belöna honom med att klä honom först av alla människor på domedagen. Andra lärda säger att han stod emot hela mänskligheten. Inna Ibrahim kana umma. Han var en umma. Han var den enda muslimen på jorden. Han fruktade Allah subhanahu wa ta'ala medan ingen annan människa gjorde det. Och därför kommer Allah ära honom med att låta honom vara den första som klär sig på domedagen. Han var också väldigt mån om att täcka sin aura. Han hade haya. Och det sägs att Ibrahim var den första som bar sirwal. De här pösiga byxorna. Och att detta också är som en belöning för detta. Men Allah har det. I alla fall, Allah kommer att ära honom med denna gåva på domedagen. Att han kommer att vara den första som kommer att kläs med paradisets kläder på domedagen. Och sen så nämnde profeten alaihissalam en händelse. Och denna händelse måste förstås i ljuset av flera hadither. Autentiska hadither. Och det är då människorna är i panik, i törst. Solen är nära, folk svettas. Och Allah kommer att ära de troende med att de kommer att få dricka från el-haud. En samlingsplats av vatten, som en sjö eller liknande. Och profeten Muhammad alaihissalam kommer att ha en haud. En samlingsplats av vatten. Den är en månads reseavstånd på längden och en månads reseavstånd på bredden. Dess vatten fylls på från el-kauthar i paradiset. Och ni vet ju alla al-kawthar, inna a'tainaka al-kawthar. Vatten vitare än mjölk, som vissa hadither som flytande silver. Doftar bättre än misk, sötare än honung, kallare än snö. Den som dricker från den kommer aldrig igen att bli törstig. Allahu akbar. Så där samlas folk. Muslimerna samlas för att få dricka från el-haud. Och då kommer änglarna att fösa bort en grupp med människor. Och då säger profeten alaihissalam, mina sahaba. Och det här ordet på arabiska som här nämns, usayhabi, det är tasgir, att man gör någonting litet. Och då säger man här, är ni mindre grupp av mina sahaba. Kommer att fösas bort. Och då säger han, varför? De är mitt folk. Och då säger änglarna, du vet inte vad de hittade på efter det. Hittade på och ändrade. Och då säger han, suhkan, suhkan. Försvinn härifrån, försvinn härifrån. Och även här som nämndes, att han sa, då jag var bland dem, kunde jag döma dem, jag visste. Men när du tog upp mig, Allah tog mitt liv, så visste jag inte längre vad som hände. Alltså jag kan inte döma de här människorna, alla vet vad de har gjort. Och det här bevisar också att profeten Muhammad alaihissalam inte har kunskapen om det fördolda. Som vissa ahlul bidda från sufister och andra säger att profeten Muhammad alaihissalam har kunskapen om det fördolda. Han vet bara vad Allah azza wa jalla har lärt honom. Så här är en jätteviktig händelse. Och denna hadith måste varje muslim känna till. Vad är det här som menas med att de här människorna kommer fösas bort? Och det sägs här att de lämnade islam. Eller de hittade på nya saker efter det. Och sen så säger då profeten, bort, försvinn härifrån. Vad menas? Vilka är dessa människor? För att vissa extrema rawafid försöker använda denna hadith som ett bevis på att sahaba blev kuffar. Ja, de säger att alla sahaba lämnade islam förutom 5, 6 eller 7 stycken. Och de inkluderar Abu Bakr, och Omar, och Uthman, och Aisha, och Hafsa, och alla sahaba typ. Och då använder de den hadith. De säger, det står i Bukhari. Sahaba lämnade islam. Så vi har rätt, ni har fel. Vad är då svaret på den här shubhan, det här tvivlet som de kommer med? För det första, vad som här menas med sahaba, enligt vissa lärda, är vissa från araberna, eller arab, från beduinerna. El-Arab betyder inte arab, betyder beduin. Beduinerna som accepterade islam, väldigt ytligt, under profetens tid, de såg honom knappt, och de ville ha del av det världsliga. De yani, nyttor som hade tillkommit muslimerna. Och när profeten dog, salam, så lämnade de islam. Och det var de som var bakom stred emot. Och de var ett väldigt fåtal människor. Det här är en tolkning. En annan tolkning är att de var hycklare. Att de var med muslimerna, betedde sig som muslimer, men de var inte muslimer. De var muslimer i folks ögon, men hos Allah var de inte muslimer. Det är en tolkning. Och den tredje tolkningen, Allah alam, som är den mest korrekta, är att de inte var sahaba överhuvudtaget. Att ingen av sahaba lämnade islam. Utan det här är folk generellt som tillskriver sig islam, som lämnat islam. Och det kan vara de som lämnade islam på Abu Bakrs tid. Och vem stred mot dem? Det var Abu Bakr och sahaba. Så att det går inte riktigt ihop att sahaba ska ha lämnat islam och sen var det sahaba som försvarade islam och stred mot dem. Att det är motsägelsefullt. Så här nämns en annan riwaya på hadithen, och hadithen tolkar varandra. Då så säger han ummati, ummati. Mitt folk, mitt folk. Och ordet ashabi, som finns i många hadither, kan betyda person eller vän eller person av ett sällskap, en person av en tillhörighet eller liknande. Och betyder nödvändigtvis inte sahabi i den definitionen av att det är en person som träffat profeten alaihi sallam, trott på honom och dött som muslim. Så att sahabi kan här betyda olika saker. Allah. Men hadithen är hur som helst inte ett bevis på att sahaba ska ha lämnat islam. Utan sahaba, som vi vet, Allah azza wa jall har sagt i Koranen, radiyallahu anhum. Allah är nöjd över dem. Waradu an. Och de är nöjda med honom. Så det är inte logiskt att Allah säger att Allah är nöjd med dem och de har lämnat islam och de ska gå till helvetet. Det är noll logik i detta. Och Allah säger också wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Och de är alla lovade det bästa. Igen i paradiset. Alla sahaba är i jannah. Så det är våran aqida. Att sahaba radiyallahu anhum är de bästa av människor. Och profeten alaihissalam har sagt la tasubbu ashabi. Förtala inte, tala inte illa om mina sahaba. För wallahi, om någon av er skulle skänka berget av Uhud motsvarande i guld, så skulle det inte motsvara en handfull av det sahaba har skänkt i mjöl. Men vi kan inte mäta oss med dem. De är de bästa av människor. De är folket som gav stöd till den här religionen. Men vissa onda människor, som jag sa, har gett sig på sahaba med en väldigt ond och grumlig avsikt. Och det är att faller sahaba, så faller det som sahaba har återberättat. Och vad är det sahaba har återberättat och fört vidare till oss? Det är Koranen och det är sunna. Om de inte är pålitliga, då är Koranen inte pålitlig och sunnan inte är inte heller pålitlig. Så att förtala sahaba är en väg till att förtala uppenbarelse. Men vi säger nej. Sahaba är de bästa av folk. Pålitliga. De har förmedlat Koranen och sunnan i dess fullo. Med största pålitlighet, största amana. Och det råder inget tvivel om att det som de har återberättat är sanningen. Så viktigt att känna till och låter inte luras av detta argument. Och hadithen, enligt vissa lärda, refererar också till Ahlul Bidda, folket av innovation. För att änglarna säger här till profeten Muhammad alaihissalam, du vet inte vad de hittade på efter dig. Vad de ändrade igen från religionen. Och då så säger profeten alaihissalam, bort, igen försvinn härifrån. Ordet suhqan, det är väldigt, kan man säga, tungt, allvarligt på arabiska. yani försvinn, förnedrad härifrån. Så det är ett tecken på att folket av innovation, folket av bidda, kommer att fösas bort från profetens hauda alayhi salatu wasalam på domedagen. Att han kommer själv att ta avstånd från dessa människor. De kommer förnedras på det här sättet. Och det är en stark varning till varje person som ser sig själv kunna innovera saker i islam, hitta på bidda i islam, praktisera innovationer i islam. Att han kan vara en av dessa människor som kommer att nekas att dricka från profetens haud alayhi salatu wasalam på domedagen. Vi har typ några ämnen kvar. Det berättas här också från Abdullah, och det är Ibn Mas'ud som sa att vi var tillsammans med profeten alayhi salatu wasalam i Quba. Och då så sa profeten alayhi salatu wasalam till sahaba som en fråga: är ni nöjda? Eller behagas ni av att vara en fjärdedel av paradisets invånare? Och då så sa sahaba: ja. Och då säger han: behagas ni av att vara en tredjedel av paradisets invånare? Och de säger ja. Och då säger han: behagas ni av att vara hälften av paradisets invånare? Och då så säger de ja. Och då så säger profeten alaihissalatu wasalam: vid honom i vars hand som Mohammeds själ vilar, så kommer ni att vara hälften av paradisets invånare. Varför? För att endast en muslim kommer att gå in i paradiset. Och ni bland folket av kyrk är lika sällsynta som vita hårstrån på en svart tjur. Eller svarta hårstrån på huden av en vit tjur. Ja. Här nämner profeten alaihissalatu wasalam denna bushra, denna glädjande nyhet till muslimerna. Att muslimerna kommer på domedagen att vara majoritet av folket i paradiset. Eller afwan, muslimerna kommer att vara de enda av paradisets folk. Endast en muslim går in i paradiset. Men det jag här menade med muslim är de som är från Mohammeds umma, alaihissalatu wasalam. Allahs religion har alltid varit islam. Adam var muslim, Nuh var muslim, Musa var muslim, Ibrahim var muslim. Och deras följare var också muslimer. Taib. Så dessa kommer att gå in i paradiset med deras folk. Och varje profet har sin umma, han har sitt folk. Och tidigare så var det så att dessa umman, de var mindre. Till och med då har nämnts i hadithen att en profet kommer på domedagen med en följare, två följare, en grupp av följare. En profet kommer på domedagen själv. Ingen vill följa honom. Och sen kommer den näst största umman, och det är Musa, profeten Moses och Bani Israel, som också är muslimer. Och så kommer den största umman på domedagen, och det är profeten Muhammeds umma alayhi salatu wasalam, som kommer att vara majoritet i paradiset. Och då kanske ni säger: vad då majoritet? Du sa 50%, hälften. Hälften är inte majoritet. Då har han nämnts i en annan hadith i sunnan att Ahlul Jannah, folket av Jannah, kommer att vara uppradade i 120 rader. Och 80 av dessa är från Muhammeds umma alayhi salatu wasalam. Och det blir vad? Det blir 2/3. Det blir genast mer än hälften. Och då kommer vi till en fråga. Hur kan det vara så att profeten alayhi salatu wasalam säger hälften och sen säger han 2/3? Är det inte motsägelsefullt? Säger han olika saker. En viktig princip här att känna till, som Ibn Qayyim nämner. Han säger: det finns inga som helst motsägelser i profetens tal, alayhi salatu wasalam. Utan motsägelsen finns i vårat, eller bristen i vårat förstånd. Det är där motsägelsen finns, och det är där problematiken kan uppnås. Så vad menas här? De lärda säger att här får profeten Muhammed alayhi salam en bushra. Vill ni inte vara en tredjedel av folkets invånare? Vill ni inte vara hälften? Jo, alltså det stiger. Han får mer och han får mer och han får mer. Här fick han hälften, ni kommer vara hälften. Och sen kommer Jibril tillbaka och säger, yani abshir, ni kommer att vara 2/3. Ni kommer att vara mer. Alltså det har stigit i antal. Det har, vad kan man säga, utvecklat sig yani med tiden. Så först var det 1/3 och sen var det hälften och sen blev det 2/3 av paradisets invånare. Kommer då vara från muslimerna eller från profeten Muhammeds umma alaihi salatu wassalam. Och här finns ju också en till viktig sak. Och det är att endast en muslim kommer att gå in i paradiset. Endast en troende. Icke-troende kommer inte träda in i paradiset. Och som Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Araf, det är lika osannolikt att en icke-troende kommer att gå in i himlariket som det är för en kamel att gå in genom ett nålsöga. Eller det är omöjligt. Så endast troende kommer att vara i paradiset. Endast de som har följt profeterna och uppenbarelsen så som den ska följas. Och sen så nämner profeten alaihissalam hur man kan mäta saker relativt. Dessa muslimer som ska komma in i paradiset. Hur många är de jämförelsevis relativt till hela mänskligheten? De är som de svarta hårstråna på en vit tjur. Eller de vita hårstråna på en svart tjur. Det är nästan ingenting. Och därför kommer det nämnas sen här i haditherna att det är 1 av 1000 som ska in i paradiset. Och 999 är fördömda till helvetet. Men 1 av 1000. Och det tyder på vad? Det tyder på att folket av sanningen är killa. De är få. De är inte av majoritet. Allah har nämnt i Koranen på flera ställen att de flesta av människor är otacksamma. Om du följer de flesta av människor på jorden kommer du att gå vilse. En i majoriteten är inte en måttstock för vad som är rätt och fel. Rätt är vad Allah har uppenbarat. Rätt är den vägen profeterna har kommit med alaihi salatu wassalam. Och det är inte vad folk gör. Men tyvärr idag finner vi att många ser saker på detta sätt. Man gör vad folk gör. Man gör vad majoriteten gör. Man vänder kappan efter vinden. Man är en wannabe. Man går med, liksom, med strömmen. Man följer hela tiden det som är mainstream. Ett nytt mode imorgon, alla följer det. Även om det är haram, de bryr sig inte. Det är tyvärr tydligt på en svaghet. Brist i en självkänsla. Allah musta'an. Och muslimen ska vara stark. Muslimen ska stå upp för sanningen. Som vi sa Ibrahim a.s. Du har en förebild i honom. Han var en umma. Han var den enda muslimen på hela jorden. Trotsade hela mänskligheten. Fick utstå det han fick utstå. Men han stod emot. Och det är så muslimen måste vara. Det är så folket av sanningen måste vara. Men du har ett högre mål. Du har en högre ambition. Det är paradiset. Du vill göra Allah azza wa jall nöjd. Du vill fly från helvetet. Och den vägen är inte genom att följa majoriteten av folk. Det är inte att göra som alla säger. Göra alla nöjd. Och alltid säga vad alla säger. Nej, stå upp för sanningen. Du har en konkret sanning. Du har uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Ett ljus, en vägledning. Varför vända dig bort från denna? Varför vända dig till någonting annat som är felaktigt? Som är satans väg. Som är mörkrets väg. Olyckans väg. Helvetets väg. Följ sanningen. Håll fast vid den. Även om du själv. Även om du blir utskrattad. Uttittad. Du blir av med jobbet. Du blir fängslad och torterad. Jag vet inte vad. Stå upp för sanningen. Håll fast vid sanningen. Tills den dagen du dör. Ha tålamod några dagar. Livet är kort. Och döden kommer. Och då börjar din belöning inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så jätteviktigt. Att man som muslim känner till uppenbarelsen och håller fast vid den. Och man vet att de flesta av människor är vilse. Vi hoppas för dem att de ska bli vägledda. Vi kallar dem till vägledningen. Men vi följer inte majoriteten. Och även i islam, här hörde vi att muslimerna är sällsynta bland mänskligheten. De är väldigt få, 1 av 1000. Och bland muslimerna är folket av sunna också unika. Ibn Taymiyyah nämner att de är på samma sätt. Bland muslimerna så är Ahl sunna wal jama'a som de vita hårstråna på den svarta tjuren. yani gurba fil gurba. De är främlingar bland främlingar, subhanallah. Så att alltid, alltid, broder, syster, håll fast vid sanningen. Var från folket av sanningen. Och var inte från de här som säger, men andra gör. Men han gör, men hon gör, men alla gör. Det är ett argument som inte håller. Ett argument som Allah inte uppenbarat något som helst bevis för. Att man ska följa vad folk gör. Utan gå sanningens väg. Ihdina sirat al-mustaqim. Må Allah göra oss från folket av sanningen. Amin. Författaren nämner sen från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihissalam sa: den första som kommer att kallas på domedagen är Adam. Och han kommer att få se sina barn. Han kommer att få se en i mänskligheten. Och då kommer det att sägas till människorna: det här är er fader Adam. Och då så kommer Adam att säga: labbaika wa sa'daik. Jag är här, jag hör, jag lyssnar. Och då så säger Allah: ta ut delegationen som ska till helvetet från dina barn. Och då så sägs det: min herre, hur många ska jag ta ut? Och då så sägs det: ta ut 99 från varje 100. Ja. Och då så sa man: ja Rasulullah, om det tas ut 99 från varje 100, hur många kommer då att finnas kvar? Och då så sa han: yani, vi är i jämförelse med resten av folk som de vita håren på den svarta tjuren. Och sen nämner författaren yani, samma hadither igen. Han repeterar samma hadither med kanske några meningar som skiljer sig, men det är samma yani, budskap. Och inshallah, vi kommer att förklara denna hadithen, kommer att komma tillbaka. Så vi går inshallah och talar igenom den nästa lektion. Det här med 99 och det här med 999. Hur ska vi förstå det? Och det tar vi inshallah och talar nästa vecka. Wallahu ta'ala alam och sallallahu ala nabina Muhammad och ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jag hade lite frågor här. Vet någon vilken hadith nummer sheikhen? De här haditherna i Sahih Bukhari är runt 6500. Det är runt där. Och då är det självklart originalet och inte den förkortade Bukhari. För på engelska så är det den som är abrogated, den som är kort, förkortad. Summarized. Och det här, det vi läser ifrån, är al-asl. Det är alltså, vad kan man säga, originalet. Så det här är då hadith 6520 ungefär som jag har gått igenom idag.